Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Att föda barn är det mest naturliga och samtidigt det mest extraordinära vi gör i livet. Vi gör det varje dag, varje sekund och över hela världen. Att bära och att föda ett barn är mycket mer än så. Du blottar dig, det förändrar dig. Det gör dig sårbar och det präglar dig för livet. Du lyssnar till Babys podcast med mig, Carina Barnmorska, när jag har finfina gäster på väg in i studion. So don't miss! Varmt välkomna systrarna Britton.
Hej Karin.
Hallå.
Här är Opo och här är Asabia.
Ja, Asabia i den här rösten.
Och Opo i den här rösten.
Opo som sitter med en, inte riktigt nyfödd, men en bebis i alla fall i famnen.
En bebis, sen är ändå 5,5 månad.
Ja, vad härligt. Hörrni, jag har i min hand någonting som är otroligt vackert. Inte som du upp och har en bebis då, men jag har ju, ja, kanske en bebis faktiskt. För den är ganska nyfödd, den här bebisen som jag håller i. Det är er bok.
Ja.
Föda.
Så kul.
Häftigt att du har den i handen.
Ja.
Det är inte så många som har det. Det är jättekul. Nej. Vad pirrigt det känns.
Ja, den är gedigen på många sätt. Den är vacker och jag har inte hunnit att läsa igenom. För den är ju som sagt, den är ju nyfödd, nytryckt, den här boken. Men det här tycker jag att vi ska prata om. För att vi, ni är ju inte bara mammor, utan barnmorska, doula, författare, numera influencers, med mera. Ni har långa CV:n, båda av er.
Ja, kanske har blivit så.
Börjar bli.
Börjar bli så. Ja, håller utbildningar och så vidare. Men syftet med boken?
Opo, vill du säga syftet med boken?
Ja, men syftet med boken, jag tycker att jag hittar liksom lite nya syften hela tiden. Men vi ville väl liksom skriva en bok som handlar om födsel och att man då inser att födseln börjar redan under graviditeten och slutar liksom ibland veckor efter att barnet är fött. Och att vi skulle liksom fläta samman hela den tiden, både det mentala, emotionella, spirituella och det fysiska, och försöka liksom beskriva det och lära ut kring det liksom på ett holistiskt sätt och liksom se att allting har ett samband. Det är inte bara en enskild händelse som händer under några timmar på ett sjukhus, utan det kan vara så mycket mer än så.
Mm, och jag, även till och med innan graviditeten så kan ju mycket hända i ens liv och historier man har hört och ens egen födelse kanske till och med påverka hur det är att föda barn. Och vi hade väl saknat en bok som tar in hela den helheten, i alla fall på den svenska marknaden. Och sen så, jag tror att jag talar för oss båda, att vi vill ju gärna bidra till att så många som möjligt får en så positiv upplevelse som möjligt för just dem. Sen så är förutsättningarna så himla olika och önskemålen är så olika. Det finns ju inte ett recept för vad är liksom en positiv födsel på papper. Men bara den här känslan av att man är delaktig och man är respekterad, man känner sig välinformerad och lugn och trygg framförallt, är ju det som lägger grunden till en positiv födsel oavsett allt som händer runt omkring. Och det vill vi bidra med den här boken, tänker jag.
Ja, men det är ju just det som är viktigt, det du säger, Sabia. Den här tanken som föds liksom redan långt innan. Kanske som liten flicka eller kille också för den delen. Mm. Att vilja bli föräldrar och se det positiva. Det har ju skrivits och vi hör väldigt mycket negativa förlossningsberättelser och om vården och så idag. Jag tycker att på det här sättet så kan vi förmedla ett lugn och en trygghet inför graviditeten som sen förhoppningsvis hänger med ända i födandet. Jag ser att det är jätteviktigt med den här boken. Mm. Det finns några på marknaden, men det kan bara bli fler. För när jag läser slutorden, kolla där, om vi börjar bakifrån, så står det ju lite det här om man relaterar till kokböcker. Det finns många kokböcker.
Precis.
Och vad skriver du mer, Sabia eller ni?
Det är Opo som har skrivit den här delen. Du skriver ju om att ingredienserna förändras sällan, men recepten kan göra det. Eller hur man komponerar de olika ingredienserna. Liksom. Det är väl att grunden är densamma. Men sen så kan man lära sig och det går trender och liksom, sjukvårdssystemet förändras och så. Eller hur, Opo? Det är exakt. Det som du har skrivit ungefär.
Mm. Olika tekniker, olika förhållningssätt. Och att liksom, men basen är ju hela tiden densamma.
Och den finns i de alla födande.
Exakt, och jag tänker att det här med de här verktygen, både de mentala och de fysiska, och det som ni har sammanflätat, de är jätteviktiga. Ja. Och det här har ni verkligen, verkligen lyft på ett mycket bra sätt, tycker jag, boken.
Det är ju lite annorlunda. Det finns ju som sagt, det finns så många olika böcker och de har ju, det är olika vad som talar till en såklart, och det finns mycket bra i de andra böckerna också. Men det som är väl lite annorlunda nu för tiden tycker jag med kanske lite äldre böcker man läser är just det här med förberedelse och att man kan ändå påverka en hel del själv i ens egen, alltså att hitta det här lugnet och tryggheten inom en själv, och det är någonting man kan göra delvis med förberedelse. Alltså det jag kan få en känsla av ibland att tidigare att man tänkte att nej, men det här, det blir som det blir och du kan inte göra någonting för att förändra födseln, och det håller vi väl inte alls med om, vill jag påstå, utan det finns mycket man kan göra för att påverka sin situation.
Precis, och att absolut. Man påverkar ju redan liksom under, genom att förbereda sig så påverkar man ju liksom graviditeten, födseln och tiden efteråt. Liksom, att man ser att allt det där hänger ihop. Mm. Det handlar inte bara om att andas just under själva liksom, sammandragningarna, utan man kan påverka på ett positivt sätt mycket längre än så.
Mm. Men det påverkar väl dig och den enskilda till att få in den här, inte bara kunskapen utan tryggheten.
Exakt,
precis.
Du var inne på det tidigare, Sabia. Du sa det här med att vi väljer, det finns mycket, och allt i den här boken är säkert inte för alla, men det finns, man kan bläddra och så plockar man upp det som passar en. Och det tycker jag är så himla fint, för att vi är inte stöpta i en form. Vi föder olika, det vet ju ni som är mammor till flera, hur olika det kan se ut mellan barnen bara och de olika födslar. Och som kvinnor så är vi olika, och som stödpersoner och partners. Så att här tycker jag, här finns det både för en födande, du plockar upp det som du tycker kan stärka dig, och det finns också mycket bra tips för partners eller stödpersoner.
Stödpersoner, precis. Mm. Alltså, vi har ett helt kapitel om det här med eller ett avsnitt om att alla är olika, och det är väl något vi säger jätteofta, men det är tål att påminnas om, för man är lätt sådär att man jämför sig med andra rakt av, och det är helt meningslöst att jämföra en födsel med en annan rakt av. Förutsättningen är ju aldrig precis de samma, så det är lönlöst, utan vi har olika önskemål, vi har olika förutsättningar, och det är, jag tänker verkligen som du säger, att man plockar lite det som tilltalar en och det man inspireras av.
Mm. Mm. Och sen kan man ändra sig på vägen också, så kan man tjuvtitta lite på det där som man trodde inte skulle passa en, som sen kan visa sig vara väldigt bra ändå.
Det här
fick jag ändå värsta peppen av. Liksom. Så det kan vara också väldigt härligt. Ja. Men jag tänker ju inte att vi ska läsa alla de här 200
Det är inte högläsning nu.
38 sidorna. Nej, det, för den här boken ska man köpa själv, tycker jag, ha där hemma. Och det är en mycket bra grund till mycket i det här. Men jag tänkte ta upp några punkter som jag då vill kolla mer hur, vad ni känner och vad ni har mer att berätta om. Och någonting viktigt som står att rättigheter. Mm. Det här tycker jag är värt att lyfta. Att du har rätten över din kropp och ditt självbestämmande hela tiden. Men även när du föder eller kommer in på sjukhuset efter födseln. Mm. Varför har ni lyft det här?
Jag tänker att det är så många, alltså jag tror både jag och Kasabia ganska ofta får liksom frågan, får jag, och sen så kommer något påstående. Och väldigt ofta så säger man ju, ja, alltså, det är ju din födsel och det är din kropp och det är liksom ditt barn. Du får göra mer eller mindre vad du vill. Det är klart att man inte får liksom skada barnet eller något sånt där, men får jag ha med mig mina egna kläder, får jag säga nej, får jag, och att bara berätta för folk att vet du vad, det här är ju din grej, det är din kropp, du lämnar inte över den här födseln till någon annan bara för att du kommer in liksom in på sjukhuset. Bara det gör ju att folk får en helt annan bild av vad som är möjligt egentligen, och att man kanske inser att jag kan också ta ansvar för vad det är som sker och vad vill jag och vad vill jag inte. Det här är inte något som händer mig bara, utan jag kan välja vad jag vill. Så det är det som vi tyckte var liksom viktigt. Och jag tror att många finner det stärkande att inse att ja, men jag kan själv välja hur jag vill ha det.
Precis, alltså som du säger, alltså det... Jag kan ibland tycka att det är så självklart vissa saker, men som Poka säger, jag vet inte, du kanske också är med om det, Carina, att folk kan fråga för mig helt självklara frågor om vad de får och inte får göra, som att man nästan tror att det är någon typ av tvångsvård man, man kommer till när man ska föda barn, och att man glömmer att man är ju sin egna person, man behöver inte gå med på någonting, alltså absolut. Jag tycker man kan lita på personalen i de allra flesta fall och man kan ha en dialog med dem, men det är ens eget val i slutändan. Det är enligt lag att man ska ge samtycke, man ska få vara delaktig, och det tåls att påminnas om, tycker jag.
Och det är precis det här ordet som jag var ute efter lite, som jag satt och väntade på nu, det är det här samtycket. Vi har, och nu pratar jag för mig själv, jag har varit väldigt dålig på att invänta samtycke tidigare, alltså för ett antal år sedan. Mm. För det, man tog det som lite, ja men det är klart att man inte gjorde allt utan att kvinnan inte var med på det, det är inte så. Men vi tog saker kanske mer för givet än vad vi idag gör. Idag tycker jag det är otroligt viktigt. Var lika viktigt då, men vi frågade inte på samma sätt. Men att vi lyfter frågan det här samtycket. Att vi inväntar samtycke är i princip allt vi gör. Vi gör inte en vaginal undersökning eller sätter CTG på bebisen utan och inväntar ett samtycke från den födande. Och sen också det här rättigheten att kunna få vara i fred en stund. Att få lämnas i lugn och ro oavsett var du befinner dig. Det är otroligt viktigt. Sen har vi ju ett ansvar, absolut, att förklara att jag skulle vilja göra det här nu. För att annars så kan det få konsekvenser. Det är ju den medicinska biten som jag har ett ansvar att informera, att berätta om. Och sen får man säga nej till den också. Men samtycket är jätteviktigt och viktigt att ni lyfter det här med rättigheter. Att bara rätten att jag behöver inte ha på mig, även om de är jättesköniga och säckiga och hänga de här vita som vi har på de flesta sjukhus. Det finns säkert andra rockar eller pyjamaser eller vad man kallar dem. Att man inte behöver ha på sig en sån om man inte vill. Man kan ha sina egna kläder på sig, man kan dekorera rummet. Det finns massor med rättigheter. Så att man mer tar kontrollen över födseln.
Precis, alltså, och det är som jag också poängterar ofta, det handlar ju inte om att man ska hålla på att tacka nej till allting eller att man ska vara anti, verkligen inte, utan mer bara att förstå att det här är, det är fortfarande din kropp och det är fortfarande dina val, det är din födsel, det är du som har makten över den. Sen så kan man ju välja att gå med på allting och tycka att det känns helt okej, men just att jag tror att det här med delaktigheten och känna sig att man är med i sammanhanget, att man vet vad som händer och att det är just att man har tackat ja eller nej till allting. Det är superviktigt och jag tycker det är så bra att du säger det, att du vågar erkänna det, och jag kan verkligen känna igen mig det själv där med samtycket, och det är ju för att det också inte talades om alltså på ett samhälleligt plan också med samtycke för några år sedan som det görs nu, och man lär och man blir klokare, eller hur? Och nu
Absolut.
Gör vi på ett annat sätt.
Ja, och vi lär varann inom vården, och det är väl någonting härligt med det, kan jag känna, att vi blir klokare, att vi kan liksom vidga våra vyer ännu lite till, och att ni där ute som ska föda eller snart bli gravida, att ni tänker så liksom att ja, men ni får utbilda oss lite, ställa lite högre krav på oss också, för det är bara på det sätt som vi kan lära av varandra, för det här ska vara ett teamwork. Ett fint sånt. Så jag tycker att det är jättebra att ni tar det upp. Om man tittar till förberedelsen, för det skriver ni ju också mycket om, man kan förbereda sig på en väldigt massa sätt, det har ni många fina exempel på, men hur viktig, och nu tänker jag förberedelsen inför att föda, hur viktig är den?
Svår fråga egentligen, för man kan ju verkligen föda barn utan problem, utan att förbereda sig det minsta, det är det som är grejen, att kroppen kan det där, men just för att få bästa förutsättningarna, just för att bevara det här lugnet och för att kunna få vara i sin zon och just känna sig delaktig, så tror jag att förberedelse är, eller man i alla fall ökar sina chanser för att det ska få ske med förberedelse. Sen är det ingenting ett måste, men jag tror att man ökar sina chanser ganska markant för en bättre upplevelse om man förbereder sig lite grann. Vad säger du på?
Jo, jag håller helt med, och jag tänker också att speciellt kanske när man ska föda på sjukhus, om man inte förbereder sig, så då det kan ju gå alldeles utmärkt, men det är ju bara jag själv som vet hur jag vill att den här födseln ska bli. Och att bara fundera på hur vill jag att det ska bli, hur ger jag mig själv de förutsättningarna. Bara det i sig är ju en typ av förberedelse. Man behöver inte träna på något särskilt sätt, eller det finns ju inga måsten. Men bara att ta sig lite tid och fundera på vad vill jag, vad vill jag inte. Bara det är ju en förberedelse som i sig kan göra väldigt stor skillnad. Så att jag vet vad ska jag be om och vad kanske jag ska fråga lite extra om innan jag säger ja.
Precis, så att liksom maxa ens trygghet, till exempel genom att förbereda det stödteam man vill ha och känna att man har de personer runt sig som man vill ha, och kanske få lite mer förståelse för hur kroppen arbetar för att få en trygghet i det. Det är ju också en relativt enkel förberedelse och som jag tror kan göra stor skillnad.
Jag tror jag såg dig, Sabia, på bilden när du hade varit med en kvinna i födandet som hade ögonbindel och jag tror också kanske
öronproppar
eller musik i öronen. Och det kan ju vara ett sätt bara att tänka att oavsett, nu kanske önskan för många är att föda hemma och det är fint. Men också om man inte vill eller har möjlighet till att göra det. Men bara ha den här mentala tryggheten att kunna stänga ute miljön runt omkring sig. Gå in i det inre. Med just någonting för ögonen, någonting i öronen. Och sen kunna förmedla det här till resten, att jag vill ha den där lugn och ro. Det här är ju också någonting viktigt att fundera på i förberedelsen. Hur skulle jag vilja ha det? Sen kanske precis. Kunna förändra allting på vägen för att man ser att det funkar inte eller passar inte. Känner inte mig bekväm med det här när jag verkligen är där. Men det är en del av förberedelsen också. Jag tror att när jag ser den här, dig med den här kvinnan, så är det få sådana som jag ser på sjukhuset som liksom kan gå in i sig själv på det sättet med att ha någonting för ögonen och öronen. Men jag tror att det är någonting som vi kan kanske tipsa om. För jag tror att fler skulle tycka att det var väldigt härligt.
Ja, precis. Just den här, att skapa den där bubblan. Och den kvinnan, hon hade ju förberett sig massor just för att få bevara den här bubblan. Hon hade velat föda hemma, men nu blev det vid sjukhus. Och då tänkte hon, hur kan jag göra det så hemligt som möjligt? Hur kan jag fortfarande bevara den? Och så. Så det är ett jättebra, ett väldigt enkelt tips ändå. Om så att man får vara i bubblan, så får stödpersonerna prata åt den. Man kan kanske inte ens orkar. Att man får prata så lite som möjligt och bara vara i sin zoom. Liksom.
Och i den förberedelsen tänker jag då också någonting som ni kommer in i, att kanske formulera ett brev, finns exempel på det, och kanske också drömförlossning. För det kan ju vara någonting som man formulerar för sig själv inför, men också till personalen. Och alla sådana brev tar vi ju del av. Och det är ju väldigt viktigt att man, jag säger inte att det är jätteviktigt att just du skriver ett sånt, för många jag vill ta det som det kommer, och det är fint. Men ibland så kan det vara bra för personalen att veta om liksom, att jag vill vara så ostörd som möjligt, eller förmedla genom min stödperson till exempel.
Just för man aldrig, just när man föder på sjukhus så har man ju oftast aldrig träffat personalen förut, och det kan vara svårt att formulera alla sina tankar just i den ibland intensiva stunden. Så jag tycker att av den anledningen så kan ett förlossningsbrev vara jättebra. Om inget annat, som du sa, för sig själv, att få ner sina tankar i skrift och dela det till sina stödpersoner i alla fall, tycker jag kan vara värdefullt. Vad säger du på?
Ja, men jag tänker också att ibland så tänker man nog att jag ska ta det som det kommer, att man tar en del saker för givet, att så här, men det är ju självklart att jag vill ha lugn och ro, eller det är självklart att jag vill vara uppe och röra på mig så mycket som möjligt. Men man måste komma ihåg att det man själv vill, det kanske inte alls är det som deras personalen är van vid eller vad någon annan vill. Så att bara skriva ner några liksom basala punkter om att så här, det här vill jag, även om det känns super basic, kan faktiskt underlätta för delvis personal men också en stödperson. Det är inte alla som pratar så himla noggrant om hur man vill eller inte vill ha det, men att bara säga det, att jag kommer att lyssna på musik eller jag vill ha det här och det här, så tror att många, både stödpersoner och personal, skulle känna sig lite betryggade, så att man har liksom någon koll på vad du vill.
Som du säger, det är ju inte, personalen är också individer. Det är inte, man kan tyvärr aldrig säga så här, nästan vi, så har man en förhoppning att ens kollegor, att man jobbar ungefär lika och så. Men det är ändå individer som är olika, som har olika sätt att göra saker på. Och det vet man inte riktigt innan. Så det tycker jag också är en bra anledning att, som du säger, formulera även de här grejerna som kanske känns självklara för en själv.
Ja, för att de är ju verkligen för den enskilde, och kan, man kan skriva ner olika saker. Jag vet att jag av en kvinna fick ett sånt brev där det stod liksom att tala genom skrift. Alltså att jag fick skriva ner vad jag hade tänkt att göra eller frågor eller så vidare. För att hon hade någon meditation i sina öron hela tiden, och skulle hon prata med mig, då skulle det brytas. Och det kanske gjorde delvis med att jag skrev vad jag önskade eller vad jag ville göra, eller frågade för samtycke för det. Men det tyckte hon var ett enklare sätt. Då slapp hon liksom gå ifrån sin meditation på det sättet, att den kunde fortgå, och samtidigt kunde hon svara liksom med huvudnickning eller så. Så att förberedelsen är väl viktig, hur vi har tänkt oss, hur vi förmedlar den till personalen, så att du där ute kan få den bästa av upplevelser ändå.
Jag älskar det där med att skriva. Om jag föder på sjukhus någon gång ska jag säga det. Ja. Prata inte med mig, skriv ner.
Ja, exakt. Visst är den bra?
Ja, verkligen.
Då kan man ju också läsa när man själv är redo.
Liksom. Exakt, exakt. Och sen så behöver, då måste man ju också formulera sig så himla konkret och kort när man själv skriver. Så att det blev faktiskt väldigt, väldigt bra. Hon slapp och frångå sin meditation där, även om det var lite störmoment med att kanske nicka eller läsa eller vad det var. Ja, bra tips.
Mm, verkligen.
Men du, det var utanför boken. Det kan du ta med i boken nästa när ni reviderar den. Ja, precis, volym 2. Men ni, jag hoppar lite här för att vi som sagt 238 sidor ska vi inte ta tag i idag. Men latensfasen, tänker jag, det är en viktig fas.
Mm.
Hur viktig är den för er och vad har ni för tips där?
Alltså på ett personligt plan så har ju, det är en fas, eller vad man ska kalla det. Jag har lite svårt för de här namnen och faserna, för det går ju in i varandra och vad, när börjar och slutar och så vidare. Men jag tänker mycket själv på min, det är två väldigt olika upplevelser då, men framförallt med min första, jag födde mitt första barn, att just latensfasen eller mognadsfasen som jag kallar det i boken, att det var så svårt, framförallt psykiskt men också alltså rent fysiskt. Jag tycker den delen var mer smärtsam och intensiv än resterande, och vad det handlade nog mycket om det mentala. Och jag kan tycka att ibland att man förminskar latensfasen. Man vill ju helst att man ska vara hemma under den tiden och komma in när det är mer intensivt, och det kan nästan låta som att latensfasen är liksom det lätta. Och det är det som jag tycker är lite svårt med de här faserna, så att det inte är det här linjära, att det behöver bli svårare och svårare, utan det kan ju gå verkligen upp och ner under en födsel, och det som liksom sker i stunden säger inte så mycket om hur det kommer vara sen. Okej, att det kanske blir mer intensivt, men det kanske ändå känns lättare att hantera senare. Och ja, det jag väl vill också förmedla med latensfaser som med alla andra faser, att det är så himla olika. Och det går inte att säga exakt hur det kommer vara eller hur det kommer te sig. Men jag vill poängtera det, att det är det som händer här och nu. Det säger ingenting. Man behöver inte känna att är det så här svårt nu, hur kommer jag då klara det sen? För det tror jag att det är många som hamnar i den fällan och tänka så.
Mm. Verkligen. Jag tänker också att man liksom vill ju också förmedla att latensfasen är också liksom på riktigt.
Ja.
Det blir ju väldigt mycket så där att jag ska ha så många sammandragningar på 10 minuter, och det ska jag ska inte kunna prata och det ena med det tredje, och då tänker man ju sig att så här, det har inte kommit igång eller det händer ingenting förrän liksom jag är på sjukhuset eller jag blir liksom godkänd att komma in. Men såklart, även om man har liksom en latensfas som är på flera dagar, så är det ju, kroppen håller ju på med någonting. Det är inte verkningslöst bara för att du kan prata dig igenom en sammandragning.
Nej, precis. Och att det tar tid, det betyder ju inte att det är fel, utan det kanske kroppen inte jobbar efter ens egen tidlinje hela tiden.
Exakt.
Den där är ju väldigt svår och väldigt viktig.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
För där känner jag på något sätt, när man jobbar på sjukhus och ska du ska komma in och du ska inte komma in, så känns det som att alla kvinnor som ringer in och vill komma in borde få komma in. Ja. Så borde vården se ut. För att jag håller fullkomligt med. Du säger, Asabia, att för vissa så är ju det här, ja, alltså man tror att det kommer att bli mycket värre. Men alltså det här som är glest och emellanåt kan vara nog så mentalt jobbigt. Och sen kan man känna att nej, men nu har man vuxit in det när det kommer mera kraftfulla sammandragningar.
Mm.
Så att det säger egentligen inte så mycket. Den där riktlinjen som vi har, 3-4 sammandragningar hit eller dit, ja, det säger ju ingenting om vad det kommer att bli. Och också, jag håller med att det här är en förberedelse på kroppen, så att även om vi undersöker och säger att det har inte hänt något, så har det ju hänt något. Alltså det är ju en förberedelse som inte händer kanske i öppningsgraden. Men du är inne i en fantastisk process där du ska föda barn.
Där måste man verkligen också väga sina ord, hur man förmedlar det här när man pratar centimeter och mognad och allting. Alltså att alltid lyfta det mer positiva, inte säga sådär, liksom, du är bara öppen.
Exakt.
Så det där kan ju verkligen sätta spärrar och påverka en.
Ja, men det påverkar ju någonting som ni också skriver i boken, som vi pratar om mycket här. Det är ju oxytocinets effekt på kroppen.
Mm.
Alltså vi behöver ju höra att ja, men det är ju fantastiskt att kroppen jobbar i den här mognadsfasen till att just göra det. Att du mentalt och kroppen håller på och förbereder sig inför den här processen att föda. Eller du är igång i födandet.
Mm,
vad skulle ni ge för tips under den här fasen?
Ja, dels lyssna inåt och känn efter vad du känner att du vill göra. Det tycker inte att man behöver. Om det är vila du känner för att göra, så vila. Om du vill gå ut och röra dig, så gör det. Om man kan försöka, och det är genomgående, om man kan försöka lyssna inåt och säga vad kroppen säger till en, så tycker jag man kan försöka göra det. Men jag tycker även att redan i det här tidiga skedet, sen är det så olika, man kanske inte ens känner av sin latensfas, eller så den kanske går väldigt snabbt eller så, men även om det är glest och tar tid, att man kan ta det här tillfället just för att öva på att slappna av under sammandragningarna och fokusera på sin andning, och om man nu har förberett sig, att öva på det man har förberett sig på redan nu och kanske försöka skapa en bubbla redan nu för att inte bli kanske alldeles överrumplad sen när det blir lite mer, om det blir lite mer intensivt.
Precis, och sen som jag sa lite tidigare, att försök att vara här och nu. Det är det enda man kan påverka, det man är i liksom just i stunden, och inte tänka så mycket bakåt eller framåt för den delen, utan ta det som sker när det sker och håll fokus där.
Jättebra tips.
Och spara energi i det faktiskt. Och inte tänka framåt eller bakåt.
Precis.
Mm. Vad tänker ni om elementet vatten då? Under den här mognadsfasen?
Ja, jag tycker inte det är fel. Det som min upplevelse, jag vet inte hur mycket belägg det finns för det, men att det antingen kan göra att det liksom stannar av lite och man kanske då kan ta tillfället att vila, eller så kan det, om man har kommit lite, om mognadsfasen är liksom igång lite, att det snarare kan göra att det rasslar till lite, att det blir lite intensivare. Så det är lite antingen eller i min upplevelse, jag vet inte hur du känner, Carina, men det är väl en jättebra en liksom avslappnande och smärtlindrande metod som man kanske har i hemmet. Även om man inte har bad, så kan man ju duscha och använda Precis. Det som smärtlindring eller bekvämlighetsåtgärd, som man brukar säga.
Jag brukar tipsa det Kerstin Nunes Moberg har lärt mig. Ja, exakt. Mm. Exakt. Sätt fötterna i varmt vatten. Fotbad.
Jättebra tips.
Eller hur? Visst är det det? Vi har alltid en hink eller någonting att ta fram och ha lite vatten. Det är faktiskt väldigt härligt.
Mm.
Så det kan ni prova där ute. Det är bra under alla faser.
Mm.
Om vi tittar på någonting som vi pratar om, men kanske som ni har lyft lite extra, golden hour.
Mm.
Då har vi fött barn.
Då har vi fött barn. Och på, vill du säga något om det?
Ja, alltså jag tänker att det är kanske än mer när man är på sjukhus, kan det ju vara inte alltid så lätt att få lite lugn och ro. Men att bara att ta sig lite tid under graviditeten och fundera på liksom, tiden efteråt, även den omedelbara tiden. Vad skulle man önska då? För man vet ju att oxytocinet pikar, vad är det, en kvart efter att barnet är fött. Och att man försöker kanske, att man kan ju skriva det också i sitt brev, att när barnet är fött, om allting är okej, att då skulle jag bara vilja ha lite lugn och ro och få samla mig lite. Det kommer jag ihåg, att när jag själv födde barn så kände jag att jag fick ingen lugn och ro efter att barnet var fött. Och det var kanske det viktigaste av allt för mig, att när allting visar sig vara okej, då vill jag bara få samla mig. Och det är en av de vackraste stunderna jag haft liksom i mitt liv, att bara få i några minuter känna att, men gud, jag gjorde det här. Och det var ju liksom inte en hel timme jag satt och reflekterade över det, men liksom under den här första timmen, som också såklart inte behöver vara just första timmen efter man har fött, utan man kan ju återskapa det efteråt. Men att just bara få landa, få ha sitt barn hos sig, känna hur det här oxytocinet flödar och bara vara i liksom den här känslan av att precis ha fött barn och mött sitt barn. Det är ju liksom något som kan vara så himla magiskt.
Mm. Och det handlar ju, man brukar ju prata om att det här obrutna hud mot hudkontakten, vilket jag tror alla kliniker försöker tillämpa nu. Jag hoppas det i alla fall, att de första två timmarna att man får ha barnet hos sig hud mot hud, om det inte är någon komplikation som gör som att man måste skiljas åt. Och att det är viktigt för, inte bara för amningen, men för anknytning och för att kunna landa i det som precis har skett. Och att, det var bra det du sa också, att om det är så att man av någon anledning inte har kunnat ha sitt barn hos sig direkt efter, att det går ju att återskapa den här stunden med hud mot hud, och att barnet kanske söker sig till bröstet om det är så att man har tänkt amma i efterhand också. Så det är liksom inte kört om inte det händer direkt efter. Men om möjligt att man kan visa lite vördnad för den här första stunden. Och det är inte bara första timmarna egentligen, utan det är hela den här första tiden. Fjärde trimestern är ju så himla speciell tid där man, som jag tycker man kan visa väldigt mycket vördnad för den nya familjekonstellationen och det här nya livet.
Golden hour tänker jag också att vi, ja, men det behöver inte vara en timme, Oppo, du sa det, det kan vara minuter. Och den kan ju man också ha när man gör ett kejsarsnitt, att man får barnet så långt som det bara går, och det är faktiskt som oftast direkt till mammas bröst, och ha den där hud mot hud kontakten och till och med kunna, om man så önskar, börja amma om mamma och barn är redo för det redan där. Och är man på ett ett förlossningsrum, ett födande rum på sjukhuset, så är det jätteviktigt att vi tänker på just det ni nämnt, att vi backar, att vi kan gå ut, att vi släcker ner, och att den här första lilla stunden, minuter, är jätteviktig för familjen, att bara samla kraft och knyta an och så vidare. Det går absolut att återskapa, men om möjligt, vi backar, även om moderkakan inte har kommit ännu. Mm. Jag brukar säga till föräldrapar att om man känner att det börjar, om det blöder till, eller om man känner att moderkakan är på väg, jag står precis utanför dörren, men ni ska få vara i fred en liten stund.
Vad fint att du gör det, Carina, för jag vill, alltså, jag är övertygad om, och det finns ju också liksom belägg för när man läser om oxytocinet, att den här stunden man ger, det gynnar ju också hela förloppet, så just för att det inte ska bli blödning och allting, utan att låta oxytocinet få flöda och ge det utrymme att allting kan få ske så som det är menat att ske. Så det tror jag att det är en jättestor fördel om man kan göra så som du säger att du gör, Carina. Det tror jag inte alla som gör på det sättet. Men
Nej, men vi kan lära av varann. Mm. Och det är få tillfällen då det inte skulle gå. Då det inte funkar, kan jag säga.
Mm.
Så där måste vi lyssna, titta, lära av varann för nyblivna familjer skull.
Precis.
Golden hour. Någonting annat att säga där? Oppo?
Jag tänker liksom, just även om vi pratar mycket om just förberedelse, men att tänka lite kring hur skulle du vilja ha det, och att man kan komma ihåg att man kan skriva om det just i sitt födelsebrev, som jag nämnde tidigare. Att det blir ofta så mycket fokus bara på det som ska ske fram till att barnet har fötts. Och så skriver man liksom ingenting om något som händer sekunderna efter. Men att säga det, vara tydlig med att ja, för mig känns det viktigt att få några minuter att bara samla med. Att man kanske kan vänta med och liksom torka av mina ben och byta lakan, utan att jag vill bara få landa lite grann. Att det kan vara värt att skriva, för att det är så himla fint att höra hur du brukar göra. Men som jag sa, jag måste säga att det är väldigt sällan jag ser att någon är liksom tydlig med att så här, nu lämnar jag dig här så att ni ska kunna få er en stund och jag står utanför. Oftast är det liksom ganska stimmigt. Man håller på och plockar och städar eller pratar med varandra eller vet något annat. Och det handlar ju bara om några minuter, så att vara tydlig med det i sitt födelsebrev och prata om det med sin partner, som kanske också kan vara med och påminna om det efteråt. Att så här, vi skulle bara vilja ha några minuter. Vi ringer såklart om det är något. Liksom. Men att det kan vara bra att veta liksom, att det är inte någonting som alltid sker per automatik, utan att det kan vara något man behöver be om och som kan vara värt att skriva ner.
Mm. Nej, men varken klippa navelsträngen. Och vi tackar ju ödmjukast för att ni har nämnt oss i boken i Babys podcast. Och det är ju om sen avnabling bland annat. Och det är ju ingenting som behöver i de allra flesta fall ske snabbt eller bör ske snabbt. Utan man ska vänta med det. Och också det här med att sköta barnet med längd och vikt och allt vad det handlar om efteråt, efterskötningen. Det kan vänta. Den där första lilla stunden är jätteviktig för återhämtning, anknytning.
Mm.
Så det blir lite magisk stund, och för er som inte får den direkt så kommer den där magiska stunden. Ni pratar också om postpartum, tiden eller efteråt, och den börjar ju så snart som barnet är fött. Och det här tänker jag för många är viktigt att titta lite mer på. Ni har skrivit bra om det också. För många gånger är man fokuserad under graviditet och man fokuserar väldigt mycket på själva födandet. Och så har man lite glömt bort att det finns faktiskt en tid därefter.
Ja, verkligen. Jag tror många blir förvånade av hur mycket som händer där i kroppen. Alltså hur mycket kropp och vätskor och grejer och känslor. Alltså det är så mycket där precis efteråt att man kanske tänker, ja, men nu var jag ju klar. Men gud, det börjar ju en helt annan resa då. Så det kan väl vara bra. Det kanske ändå det är svårt att förbereda sig helt på. Men att ändå känna till lite vad som är normalt och inte, tänker jag, är värdefullt. Exakt. Och som Opo ofta pratar om, alltså lite så här, vad man önskar och vill, att det kan också vara värt att planera för och lägga upp en plan för det. Det jag har Opo varit jättebra på och lärt mig, inspirerat mig massor kring det. Jag tänkte inte alls på det för mig själv. Men
jag tänker bara på en sån sak som att när du födde ditt andra barn, alltså att måltiden efteråt, att det var ju så fin, alltså det är ju också liksom postpartum, att bara få äta någonting gott, att vi fick samlas allihopa tillsammans och att liksom få ha även den stunden och planera för det. Det var ju alltså i alla fall någonting som jag själv som stödperson verkligen tog med mig från den upplevelsen. Det var så underbart att se dig föda, men det var också så underbart att vi samlades kring maten och se dig bli matad av mamma med något gott som jag fick laga. Det var ju en jättehärlig present att få ge.
Det var som också så det blev en så fin liksom, ritual kan man säga. Alltså att man knöter samman och just att samlas kring maten. Och, det skriver vi också om lite i boken med ritualer och ceremonier. Och jag tror på att det är ett fint sätt att, att det är fin sak att hålla på med just i sådana här stora övergångar i livet. Så ja, det var jättefint. Och det var ju tack vare dig och att, att det blev av. Att det inte bara blev knäckemackor eller något. Och det var jätte...
Där kan vi ju tänka ett steg till vad gäller de här förlossningsbrickorna som älskas av så många. Men vi skulle kunna få in lite mer energi och kanske ännu mer lite ritual.
Men jag tror att det är ju en viss ceremoni i, det, i de här brickorna, just att de är så symboliska. Mm. Att det är som ett kvitto på, alltså man har det, jag tror många har det som en mer eller mindre medveten målbild att man ska få den där brickan med flaggan och allt. Så jag tror att det är många som säger det, att de här mackorna är det godaste som någonsin har ätit typ.
Och det kommer man ihåg. Du kommer ihåg din måltid som du fick när du födde hemma, ditt andra barn. Ja, fint att vi kan samlas runt det på det sättet. För de som vill. Och för de som vill bara lilla familjen. Och en liten bebis som vaknar där uppe.
Precis.
Ja, vad härligt. Men du, det finns, ni har skrivit om, vi pratar inte så ofta om mother blessing. Vad menar ni?
Det är liksom en, det kan, jag ska säga att mother blessing, det finns säkert jätteofficiella grejer för exakt hur det ska gå till. Och så där. Men jag tänker, som är så mycket annat kring födandet, att man kan göra det till det man själv vill. Och det, jag hade ju en mother blessing då när jag var gravid sist. Och det jag ville var ju mest att liksom få vara med mina liksom närmsta kvinnor valde jag att ha. Det var ju min mamma, mina systrar. Framförallt som jag och min dotter, att liksom samla kraft från dem. Vi pratade lite om kvinnorna bakåt i tiden och, jag liksom, och vi hade liksom lite symboliska grejer med oss. De gav mig varsitt vad ska man säga, varsin berlock eller pärla som jag hade på mig fram tills födseln och några dagar efteråt, och det gav mig så mycket lugn och kraft under graviditeten, men också under födseln, att bara få ta tag i de här pärlorna och komma ihåg den här stunden vi hade när de sa så fina grejer till mig, och det var så himla fint. Och så kan man göra, man kan ju också göra något liksom ännu enklare, liksom att man bara samlar sina polare och man kanske liksom berättar om hur ens egna födslar har varit, alltså någonting som stärker och firar den som ska föda helt enkelt. Det är det jag tänker är liksom essensen av en mother blessing. Precis, inte bara är fokus på barnet som det kan vara under en heter baby shower så att säga.
Precis, att, att vi vill väl ha med det för att visa också. Ja, jag tycker man kan få hylla de som ska föda och de som precis har fött lite mer i vårt land. Att det blir kanske väldigt mycket fokus på barnet och inte minst sen precis när barnet är fött, att man kan känna sig lite bortglömd. Att det är värt att bli hyllad och stärkt och visa, liksom, visa den här uppskattningen. Sen så kan man det gå till på massa olika sätt. Men det var det jag tror att Opo ville ha med. Därför
ja,
hade med det här kapitlet.
Jag kände också att ni på något sätt, inte att jag kände mig så ensam, men ibland i liksom graviditeten kan man känna sig liksom att gud, jag, det är verkligen jag som ska göra det här helt själv och föda det här barnet. Och när vi hade både ceremonin innan och efter födseln, att jag kände att nej, men jag är liksom inte ensam, jag har ju de här människorna runt omkring mig som stöttar mig genom hela upplevelsen, även om det ska ske genom min kropp, så liksom har jag det här stödet hela tiden, och det var så ja, betryggande.
Men det kan jag tänka också att det är någonting kulturellt som vi gärna och fint tar emot i vårt land, där vi många gånger kanske bara rör oss in, ja, inom paret, utan här så kan vi plocka in mer av det här som vi vet vi har haft stöd av för länge sedan av systrar, mödrar, mormödrar och så vidare. Så Ja, i alla fall lyfta det, för att fler kanske skulle gå stärkta ur det. Bara med, du sa, en liten pärla eller någonting. Den kan ge otrolig kraft.
Mm. Verkligen.
Återkoppling precis. Efteråt också.
Precis, våga tänka lite utanför den här liksom ganska snäva svenska boxen. Att man kan göra på massa olika sätt. Och man kan ta in fler och be om mer stöd och öppna upp för det. Jag tror att de allra flesta blir bara känner sig ärade av att få vara med i den här viktiga händelsen som är en graviditet och postpartum och eventuellt födseln också. Och att våga, jag tycker Opa, du var så bra på det också, att verkligen be om vårt stöd. Och då är man ju så, så villig att ge det såklart och känner sig väldigt hedrad.
Ja. Absolut, är det så. Men det är ju mycket det här också att vi måste många gånger lära oss och be om hjälp och ta hjälp. Och se att det finns ju många där ute som verkligen skulle vilja hjälpa. Men vår kultur säger ju många gånger att vi ska klara oss själva och så vidare. Det här behöver vi kanske prata mer om så att vi kan ha fler olika varianter och möjligheter till det.
Mm, tycker jag med.
Så det är fint att ni lyfter det. Boken pratar en del om mentala förberedelser, affirmationer, visualiseringar och så vidare. Hur viktigt har det varit för er när ni har fött?
Oh, jätteviktigt. Jag tycker det har hjälpt. Alltså både visualisering och affirmationer. Det är ju saker som liksom är ju så tillgängliga också. Alltså det kostar ju inga pengar eller man behöver inga någonting särskilt, utan det är att man kan behöva lite tid att faktiskt sätta sig ner eller lägga sig ner eller stå upp och visualisera hur man vill att födseln ska vara eller visualisera under sammandragningar. Så visualiserade ju både jag och Asabia, och man vet ju inte alltid vad det är som kommer komma. Det märker man ju också att kroppen använder ju verkligen det visuella tillsammans med det fysiska under en födsel för väldigt många. Och att det kan vara ett så himla kraftigt verktyg. Och affirmationer, det använder jag fortfarande liksom för att stärka mig inför en upplevelse. Jag tror att det var Sabe som sa häromdagen att man kan använda det även när man är ute och joggar. Liksom, jag är jättestark, jag kan göra det här, och det funkar liksom under en födsel, under en graviditet, men också efteråt.
Precis, som du säger, det är ju så enkel grej att ta till. Alltså, det är ju i alla fall värt att testa. Okej, det var det värsta som kan hända, att det kan kännas lite konstigt och flummigt typ, om man inte är så van vid det, men det skadar ju i alla fall inte att ha de här verktygen. Och för många, som du sa, alltså, även om man inte har förberett det, i många fall när man har möjlighet att gå in i sin födsel och komma in i den här bubblan och tryggheten, så kommer visualiseringen av sig själv för många. Men det, för jag har ju haft en podd med dig, Carina, innan det, jag pratade hypnobirthing och min egna födsel och berättade att jag, för mig var det så jätteviktigt och mer så än väntat, framförallt affirmationerna, eller båda gick hand i hand, men jag hade stor hjälp av det för att kunna hålla mitt fokus och mitt lugn. Och som Opo sa, alltså, igår så sprang jag milen för första gången i mitt liv, och det var till stor del med hjälp av dels målbilder, att jag visualiserade min målbild och jag hade mina affirmationer, alltså att jag hade den här mentala styrkan. Så jag använde hypnobirthing och de här affirmationer och visualisering i många olika delar av livet, när jag vaxar mig och gör andra jobbiga grejer.
Ja, men du ser, det är väl en härlig kraft att kunna få då och ta till liksom. Mm. Och vi sa innan att vi väljer ju lite olika verktyg, om vi får kalla det så, att ta oss fram i livet. Och när det gör ont, när det är smärta involverat eller om det är mentalt påfrestande, kan det vara superbra. Jag tänker på en annan sak där många har det. Ja, det kommer som en liten chock att amning är som det är för många, att det kan ta tid och att det kan göra ont i perioder och så vidare. Där tänker jag att det här passar ju superbra in med visualiseringar, affirmationer. För att få ner kroppen i ett lugn, producera bröstmjölk och driva ut bröstmjölken framförallt, som oxytocinet gör då. på ett bra sätt. Så att ja, det är genom hela livet.
Absolut.
Jag tänker också att det är någonting som är så fint med att veta att liksom, vi har verktyg som vi kan liksom, ha inom oss. Alltså att man behöver ingenting, man behöver ingen person utifrån för att visualisera. Man behöver inga grejer, utan det här är saker som du har, liksom, du har kapaciteten inom dig att stärka dig själv. Det är liksom många som, jag tror att det kan hjälpa mångas självförtroende när det kommer till födsel. Att jag fixar det här med mina egna verktyg som jag har inom mig.
Mm. Det kostar inte pengar, du behöver ingen specifik plats.
Nej.
Men ni har skrivit en del om det och ger exempel, förslag på hur man kan tänka, hur man kan te sig, vad man kan ta för affirmationer. För det är inte så enkelt om man inte vet någonting om dem från början. Finns skrivet i er födda bok också.
Mm.
Mm.
Hörrni, tjejer, ni har gjort det fantastiskt bra. Ni håller fina kurser, ni har skrivit en härlig bok som jag hoppas kommer att spridas och som vi idag har tagit upp. Ja, några ämnen av allt det som finns. Jag skulle vilja säga, i den här så är det en hel verktygslåda och lite till.
Mm, hoppas det. Tack så jättemycket Carina att vi fick komma och prata om det här.
Jag önskar er ju all lycka med om det blir kommande barn, graviditeter, amningar och så vidare. Den här, det finns mycket att prata om i vår andra podd, amningspodden också, vad gäller just affirmationer som vi sa och lite av det andra också som ni tar upp här. Asabia och Oppo, ni får ta hand om er, ha det så bra och all lycka med boken Föda. Finns det någonting ni skulle vilja säga avslutningsvis?
Oppo, har du några kloka ord?
Läs boken.
Ja, läs boken. Hoppas verkligen att ni ska gilla den. Det ska bli så kul att höra vad folk tycker.
Ja. Precis. Jag ska bara läsa, så står det så här: Föda, boken Föda ger dig viktig kunskap tillsammans med handfasta tips och tankeövningar för att både du som födande och dina stödpersoner ska vara väl förberedda inför, under och efter födseln. Med det, ha det så gott hörde ni och lycka till som sagt med boken.
Tack snälla Carina, ha det bra.
Ha det bra.
Tack. Och tack alla ni där ute för att ni har lyssnat. Och vi kommer att tipsa om vad ni kan köpa. Asabia och Opokos bok också. Så vi hörs snart igen. Ha det så gott där ute. Hej så länge.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.